Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att goda män inte gör någonting.
Radio Mises, 86:e avsnittet. Idag är den 7 september 2016. Vi har haft ett längre uppehåll än vad man får. Men vi ska nu göra vår comeback här efter ett lång sommar. Dessvärre har Hans just nu en väldig tidsbrist, så vi får köra vidare utan honom tills han har tid. Men ni ska slippa höra min röst hela tiden. Vi har en gäst, nämligen institutets egen professor. Välkommen Per.
Tack, kul att vara med igen.
Det var ett tag sedan sist.
Ja, det var. Men det finns alltid någonting att prata om, eller hur?
Ja, det gör det. Och idag ska vi prata om en bok som du har precis publicerat. Men jag tänkte att innan dess så tänkte jag bara göra en liten recap här på Freedom Fest som nyss gick av stapeln. Som du missade, eller hur?
Ja, jag har missat varenda en hittills faktiskt. Det är riktigt skit att bo i Oklahoma. Men någon gång framöver så måste jag vara med, så är det.
Ja, vi tänkte nästa gång så blir det i maj. Och vi ska ha mycket bättre framförhållning vad gäller datumet. Så att kanske du kan passa på att lägga någon arbetsresa här eller någonting.
Det låter faktiskt som att det skulle kunna vara möjligt. Se fram emot.
Vi hade ju en hel del olika talare, 8 stycken som vanligt. Och vi hade till exempel Martin Jakobsson från Fablernas land. Som berättade om hur han påbörjade sin karriär som satirtecknare. Och vad det betyder för honom då som frihetlig. Har du sett några av hans teckningar?
Oh ja, det ser ut det. De är jättekul, de flesta av dem. Ja. I alla fall om man är lagd på ett visst sätt. Om man är socialdemokrat så tycker man nog inte att de är så jätteroliga kanske. Men man borde i alla fall se satiren i det.
Ja, jag vet inte. Jag funderar lite grann över det där. Och för mig känns det som att det kanske tydligaste kännetecknet på vänsterfolk är att de tycks sakna humor. Är det någonting du har lagt märke till?
Kan nog stämma faktiskt. De är väldigt emotionella ting de gör hela tiden. Men det kanske är så att de spenderar så mycket tid och ork på andra känslor att de inte har någon humor riktigt. De har inte plats för det kanske.
Nej, man tar sig själv på väldigt stort allvar på något sätt. Sen hade vi Caroline King.
Måste man kan inte öppna dammluckorna riktigt för tvivel om man har sådana åsikter. Det är väldigt svårt, för de tror ju inte på logik heller. Vad har du kvar då? Du måste ju ta dig själv på väldigt stort allvar, eller?
Jo, det kanske är så. Vi hade också Caroline King som pratade om livet som digital nomad. Hon och hennes familj, de lämnade Sverige, ja, mycket på grund av skolan men också skatter. Och har rest runt i världen och undervisar sina barn själva. Bor nu i Prag. Sen hade vi också Patrik Sellman som skapade sin frihet på precis tvärtom. Han slog ner bopålarna och brukar jorden istället. Ja, man fick till exempel lära sig hur många höns man behöver för att överleva och sånt där. Praktiska saker. Jag har haft 3 höns som togs av räven, men jag ska göra ett nytt försök här framöver, tänkte jag.
Räven måste ju äta han också.
Ja.
Så var ju vänligt att dela med dig, Klaus.
Jo, det. Allt åt alla. Sen hade vi också till exempel Pontus Lindblom som pratade om Bitcoin. Tekniken som ligger bakom och de många möjligheter som den tekniken du öppnar upp för. Och grundidén är ju att skapa... man tar bort den centrala... Ja, allting som är centralt. Man kan decentralisera, så blir det ingen central ID, server eller någonting sånt där, utan det här förtroendet skapas i nätverket.
Jag tycker det är en väldigt häftig idé och hur det funkar tekniskt. Jag lyssnade på Patrick Byrne, han som startade och är fortfarande chef för Overstock.com.
Ja, just det.
Han pratade på Mises-institutet för något år sedan, och han har ju redan planerat för en global börs där det handlar med aktier som är baserade på samma teknik.
Ja, ja.
Så han har kommit ganska långt tydligen med det. Både mjukvarumässigt och försöker då få folk att ställa upp på det. Men så fort det är klart så tänker han då lägga ut alla Overstock-aktier på den här börsen. Det skulle bli ganska häftigt att se vad som händer med New York Stock Exchange och Stockholmsbörsen och sånt där. När de får ett verkligt alternativ och det inte är geografiskt bundet längre.
Nej, just det. Enda problemet jag ser med det är att du har en viss fördröjning i de här transaktionerna innan du får tillräckligt hög sannolikhet i att du är du, så att säga. Och på en börs vill man ju ofta ha en snabb exekvering, men det kanske går att lösa det också.
Ja, kanske. Jag vet inte om det måste vara så. Jag menar, det går ju så snabbt nu och börspriserna, aktiekurserna hoppar upp och ner väldigt snabbt, några ören hit och dit. Men jag undrar om inte det är väldigt mycket för fondsocialismen och för att man använder diverse datorprogram för att bara köpa och sälja automatiskt. Snarare än att det faktiskt är en värdering av företagen om man köper och säljer för att man tror på företaget i sig.
Mm.
Jag menar, en marknadsbaserad börs skulle det kanske inte handla så fram och tillbaka så snabbt hela tiden.
Nej. Nej, handlar man på längre sikt så spelar det kanske ingen roll några ören hit och dit.
Nej, jag tror inte man behöver en hel armé av de här 24-års killarna med uppkavlade ärmar och en slips på sniskan som skriker sälj, sälj, köp, köp. Jag tror inte man behöver så väldigt många sådana som det är på börsen annars.
Nej, det är väl egentligen bara New York Stock Exchange som är manuell fortfarande.
Ja, om man inte kollar på Hollywood förstås. För då är det alla börser förstås.
Vad tror du om bitcoin? Tror du att det kommer att bli något?
Jag vet inte. Jag är så dåligt insatt i det där. Min fru säger att vi måste investera lite grann i det hela tiden. Men ingen av oss har liksom satt oss in i exakt vad det är som gäller och det har haft potential. Jag vet att det är massor av libertarianer som är helt lyriska över det, men jag vet inte, jag kan faktiskt inte säga det. Även fast jag har programmerare bakgrund och allting sånt där, så det är någonting som det har jag inte riktigt koll på.
Nej, jag hoppas att det blir någonting av det, men jag är lite skeptisk ännu, fortfarande. Alltså, tekniken är häftig och den tycks ju fungera, men det handlar ju om att det ska, ja, om det blir stort, det är som är frågan.
Ja, som österrikare så måste man ju börja fundera på vad sa Mises egentligen om vad som är pengar och sånt där. Jag menar, i Theory of Money and Credit så pratar han ju om olika slags pengar och han har ju ett helt träd och bara typologi liksom, pratar om olika typer av riktiga pengar och falska pengar och fiat-pengar och såna här saker. Och var 17 hamnar bitcoin någonstans? För det är ju inte som guldpenningar eller någonting sånt här. Det har ju ingen produkt eller någonting sånt där i sig.
Nej.
Så frågan är om man som österrikare, om man som dogmatisk österrikare ska man väl säga. Ska man vara skeptisk då? Är man inte tillräckligt med CSCA-n om man har bitcoin kanske?
Mm. Ja, bevisligen finns ju bitcoin. Så att, ja.
Jo, så är det ju.
Vi hade också Martin Eriksson från Bubbla, som talade om entreprenörskap och entreprenörskap som vägen till att bli friare. Och han vet ju vad han talar om. Han har ju byggt upp Bubbla på det sättet. Och han berättade om premiumgruppen. Har du gått med som och blivit premiummedlem nu, Per?
Jajamän. Det gjorde jag faktiskt idag, nu tycker jag alla borde göra.
Mm. Det gjorde jag också idag faktiskt.
Man ska stödja bra initiativ tycker jag. Så det är absolut någonting man bör göra. Både Mises.se och Bubbla, det är ju de två radikala organisationerna är kanske att dra i, men nätverken i alla fall som betyder någonting i Sverige.
Ja, precis. Faktum är att jag också blev premiummedlem idag, så att jag rekommenderar också alla.
Då har vi någonting gemensamt i alla fall då.
Ja, vi har väl mycket.
Jag undrar du just över det.
Ja,
ja jag skojar bara.
Ja, så bli premiummedlem och bli också Mises-medlem. Stödja två goda saker. Och sen hade vi en läkare utan vänster som talade om incitamenten som råder i svenska offentliga sjukvården. Jag ska göra ett test med dig, Per, här.
Mm.
Anta att du har ett BMI på 32. Och du får veta att vid BMI 34 så får du en operation gratis. Skulle du då jobba på att gå ner i vikt och komma i form, eller skulle du försöka nå 34 i BMI och få en gratis operation?
Oj, det var en jättesvår fråga tycker jag.
Ja.
Jag skulle nog ta ett par bakelser till faktiskt.
Ja, det tycks vara många som gör det. Men det här var ett exempel på de sjuka incitament som råder i den så kallade gratis sjukvården. Mycket, mycket bra föredrag. Som alla andra. Vi hade också Patrik Engelau från Det goda samhället. Som talade om det välfärdsindustriella komplexet. Alla dessa människor med jättegoda intentioner och hjälpa alla människor och sådär, hur de tillsammans skapar en typ av monster som på något sätt har fått eget liv och bara växer och växer och växer. Sen hade vi också Joakim Fagerström som talade om realistisk libertarianism.
Honom har jag hört talas om. Vad är det för en snubbe?
Ja, du kan ha hört talas om honom. Han grundade en gång det här Mises-institutet i Sverige.
Jaha, ja, det var därifrån då.
Nej, det var intressant. Han tog upp några exempel på privata samhällen. Han nämnde Free State Project, han nämnde Liberland och Orania i Sydafrika. Och jämförde dem och drog lite slutsatser om att det mest framgångsrika projektet är det som har den starkaste kulturen. Det är en sak att leva efter icke-aggressionsprincipen, men om det ska bli ett samhälle av det här så behövs det lite mer. Men det libertarianska budet är ju egentligen ganska simpelt, och det är liksom ingen fullständig moral på något sätt. Så man behöver andra saker också. Och det finns utrymme för att skapa olika samhällen inom det libertarianska filosofin, med olika kulturer.
Ja, absolut. Jag pratar ofta med konservativa som råkar hamna med i akademien, just för att de också anser sig vara frimarknadsvänner, vilket de ju inte är förstås, men det inser de ju först senare. De brukar vara ganska förbaskade på libertarianer, för libertarianer förespråkar droger och såna här saker och tycker att det är förfärligt. Och de är ofta kristna då och väldigt religiösa och grundar sin konservativa syn på samhället i just Bibeln och sådana här saker. Så, men jag brukar ju tala om för dem att libertarianism är en minimalistisk ideologi. Mm. Det är ju egentligen bara non-aggression principle. Och sen får man ju fylla det med vad man vill i gemenskapen eller i familjen eller vad det är för gruppering man vill tillhöra. Man kan ju tillhöra flera stycken också naturligtvis.
Just det, precis.
Men det är ju inte en kod för hur man måste leva. Det är bara att slå inte andra på käften. Det är väldigt enkelt egentligen.
En mycket radikal tanke.
Ja, verkligen.
När man drar den till sin spets så blir den väldigt radikal i alla fall. Jo. Jag kan upplysa dem att Bibeln säger ingenting om droger för övrigt. Så att om det är någon som kommer dragandes med något sånt så kan du korrigera det.
Nej, jag ska komma ihåg det då.
Mm. Jo, vi kommer lägga ut filmer från de här föredragen, de flesta i alla fall. Och Joakims föredrag ligger redan ute, så det är bara att titta. Och nästa Freedomfest kommer i maj, och vi kommer ut med datum så fort vi har något konkret. Men ett annat evenemang, Per, som du ska vara med i, om en vecka precis, onsdag den 14 september.
Ja, precis. Då smäller det.
Då smäller det. Då ska du debattera en marxist.
Exakt. Det blir spännande. I Stockholm faktiskt. Så alla som är i, ja, alla som är i östra Svealand i alla fall borde väl besöka Södra Teatern och se på den debatten som anordnas av Bubbla. Och det är väl, tanken är väl att det ska vara en diskussion där man ger två alternativa syn på vad frihet är och vad samhället skulle kunna vara istället. Och det är, jag representerar ju då, tror det eller ej, libertarianismen. Och den här andra killen som är, om jag förstod det rätt, professor emeritus från ett amerikanskt universitet. Han representerar en av subkulturerna, eller ska man säga subkulterna, kanske sekterna inom marxismen. Och han ska argumentera, ja, något marxistiskt.
Mm. Så frågan är alltså vad ett fritt samhälle är för någonting.
Ja, precis.
Och då kommer du ge din version av det hela, och han kommer ge sin syn på vad det är, och sen så kommer ni jämföra dem då.
Ja, exakt. Det kommer bli någon slags mellanting mellan en diskussion och presentation och en debatt. Så, och det kommer involvera även de som är där, så man har chansen att ställa frågor och få båda våra synpunkter på, ja, helst knepiga frågeställningar, men vi får väl se hur det blir med det. Jag kan ju tänka mig att det kommer folk från ena eller andra sidan och gärna vill sätta den andra på plats, men det får gärna komma många libertarianer och sätta honom på plats om jag misslyckas.
Mm. Just det. Och det kommer väl den marxister också, då hoppas vi.
Ja, det vet jag inte om vi hoppas på, men det är väl jättebra om de dyker upp och betalar inträde, tycker jag.
Mm. Just det.
Det vore faktiskt kul att ha dem i publiken och få lite frågor från dem också, för det är ett perspektiv som faktiskt sällan kommer fram, och då pratar jag om den rena marxismen, inte bara vanlig tokliga vänster, för den är ju med hela tiden. Men just de, vad jag förstår på den här killen, så ska han vara nästan bokstavstroende marxist, men med något speciellt perspektiv, och naturligtvis, de har ju alla sitt eget perspektiv, även fast de är kollektivister. Och det ska han stå för. Han ska försöka att kontrastera det mot libertarianismen, så det ska bli ganska spännande att se.
Vet du någonting om just hans marxistiska sekt? Vad är hans version av marxism?
Ja, jag tror att han är, nu ska jag se vad heter hon. Det är baserat på någon ukrainsk kritiker av Stalin, har jag för mig. Hon hette någon sån här Raya Dunajevskaya eller någonting sånt där. Och det är hennes perspektiv och tolkning av Marx i någon slags kontrast till Stalin som är deras perspektiv. Exakt vad det innebär har jag faktiskt ingen aning om. Men jag är väl hyfsad på vad Marx pratar om. Mm. Men vi får se vad han säger för någonting, helt enkelt. Det ska bli kul att höra honom prata om hur det är annorlunda än libertarianism och varför det är bättre, framförallt, kan vara intressant att höra. Jag skulle ju tro att eftersom att det är marxister, så kommer de att prata om hur alla är fast i sitt klassmedvetande, utom marxisterna själva då naturligtvis.
Just det.
Att det är objektiva värden och såna här saker. Och jag vet att han vill argumentera för individuell egendom, vilket då är någon slags Marx-koncept där man äger produktionsmedlen för att klara sig själv, mer eller mindre. Så det verkar vara någon slags väldig decentralisering, men om jag förstår honom rätt så ska det vara helt utan marknad då, för man ska inte kunna handla med de här produktionsmedlen, för i så fall så blir det ju kapital av det, och det är ju 417, det är hemskt alltså. Någonting sånt.
Så är det någon typ av självhushållning han tänker sig då, eller?
Ja, men frågan är på vilken nivå, om det är individer eller familjer eller byar, eller man kan ju diskutera vad självhushållning är, liksom bara var man drar gränsen. Men Marx pratar ju någonting om att Man ska ha tillgång till de produktionsmedel man behöver för sin överlevnad och sådana här saker. Det är det han tänker ta fasta på då, att det är ett fritt samhälle så ska alla ha tillgång till tillräckliga produktionsmedel för att man ska kunna vara. Exakt var de tar gränsen är väldigt svårt att veta, men jag antar mätt och belåten eller någonting sånt här. Om man ska gå enligt FNs stadgar så ska man väl ha rätt till betald semester och kultur och sånt här också. Jag vet inte om det vill gå så långt.
Just det. Om man ska gå efter EU:s stadgar ska man också ha betald mödraledighet.
Ja, okej. Okay, ja, det är bra att veta.
Mm. Och går man efter svenska stadgar...
Skulle jag behöva, ja.
Och går man efter svenska stadgar så ska den delas mitt i tur, 50-50.
Ja, det... Det är en galen värld vi lever i.
Så för att avsluta den snutten här, hur definierar du då ett fritt samhälle?
Ja, alltså, det är lite fega svaret. Det är väl att jag definierar det inte överhuvudtaget. Men det är ju naturligtvis ett samhälle utan aggression, utan offensivt våld. Och sen så exakt vad man fyller det med, det får man göra själv. Jag är ju lite panarkist på det sättet. Tycker att alla får ha sina egna gemenskaper, då får vi sitta en bunke galna marxister och vara fria på sitt sätt i sitt hörn om de känner för det. Men så länge de inte kommer och ska pådjula mig sina åsikter så är jag nöjd med det. Sen kommer vi att komma in på, i den debatten kommer vi komma in på säkert vad kommer välstånd ifrån och sådana här saker. Så att de har sådana tokiga idéer från mitten på 1800-talet om objektiva värden och att det är arbetsvärdeteorin och sådana här saker. Så det kommer vi säkert komma in på lite grann också. Det måste han ju på något sätt belägga för att kunna argumentera för sin syn. Men så jag ju naturligtvis tar en österrikisk, om inte messiansk, syn på det hela med subjektiva värden och att arbetsdelning är social samverkan snarare än att det är liksom någon slags konkurrens. Jag vet att han på något sätt, något ställe har skrivit om hur under kapitalet och kapitalismen så handlar det alltid om att bara om att skära kostnader. Man verkar missa hela den här värdeskapande biten och det är ju att den som är viktig, inte att man kapar kostnader.
Ja, just det. Arbetsvärdeteorin är den som säger att om man jobbar 100 timmar på att bygga den perfekta koblaffan så ska den kosta lika mycket som en bil jag lagt 100 timmar på, eller hur?
Ja visst är det så. Och Marx själv insåg ju problematiken är ju där att de ställen som är väldigt långsam, han producerar ju mer eller mindre skit och det ska vara värt lika mycket som någon som är väldigt, väldigt skicklig och producerar snabbt.
Just det.
Så han började utveckla den där tanken istället, för det kan ju inte vara individuellt hur mycket arbete man lägger i det. För kan jag sitta och pilla navelludd i 20 år eller någonting och sen så är det värt 20 års arbetskraft och luddes. Det är ju inte rimligt liksom.
Nej.
Så han utvecklar ju någonting om någon slags standard antal timmar det tar att producera olika saker. Jag vet inte om det skulle vara någon slags centralplaneringskommitté som kommer fram till hur många timmar det tar att göra en och annan sak. Men, och sen ska det härledas tillbaka till. Det är ju naturen plus arbetstimmar som leder till någonting. Så om man sitter med en dator som jag har framför mig nu, en Surface 3 till exempel, så består ju den av en miljon olika delar som har producerats på en väldig massa olika sätt med hjälp av tusentals olika maskiner och formar och olika material och allt med sånt där. Det är ju hur många timmar som helst som går in i att utveckla en sån här maskin. Och det måste ju någon hålla koll på då. Om man ska kunna beräkna värdet på det.
Mm.
Och jämföra med annat. Det blir ett absurt system ganska snabbt. Men å andra sidan så i praktiken om man skulle köra efter det så vet jag inte om man skulle komma så till det absurda. Just det, för att det blir nog väldigt svårt att ha tillväxt och utveckling av faktiskt avancerad produktion. Om alla nu ska ha tillgång till de här produktionsmedel man behöver för sig själv och det inte ska handlas med dem. Ja, då kommer det vara ett stenålderssamhälle, så då blir det inte så mycket mer än spjut och kanske pil och båge och ett höftskynke här och där. Liksom. Men, och då blir det inte det absurda av det längre. Det blir ganska enkelt att kalkylera det.
Jag skulle så gärna vilja se det här marxistiska experimentet. Säg, ta 1000 eller 10 000 inbitna marxister. Och så får de bygga sitt samhälle. Precis enligt boken. Och så vill vi se resultatet. Det skulle vara fantastiskt roligt.
Det hade varit väldigt häftigt. Men problemet är att de är aldrig överens om hur Bibeln eller kapitalet ska tolkas. Så jag menar, du hittar ju aldrig 10 000 i att suga. Du hittar ju inte två marxister som tycker precis likadant. Så jag vet inte hur de ska kunna bli överens. Och tar man det istället någon slags medelvärde eller säger att okej, men lite skillnader kan jag väl tillåta. Ja, då har de ju testat det flera gånger. De testade ju Venezuela och då hejade hela världen på medan de fortfarande hade oljepengar. Sen gick de skogen och då heter det att det inte är riktig socialism.
Nej, men det är just det där. Jag vill ha ett experiment där folk är överens om att det här är riktig socialism. Nu gör vi det på riktigt. Och så ser vi resultatet. Men det kanske inte går att hitta tillräckligt många som är överens om att det är riktig
socialism. Så fort det börjar gå neråt tror jag så hävdar man att de som är involverade i projektet är korrumperade av kapitalismen. Så är det ju löst.
Mm.
Så länge det går bra så är det ju på riktigt. Så när det går dåligt så är det inte det längre.
Ja, just det. Ja, det lär väl aldrig få se, helt enkelt. Nu till din bok. Tänkte jag skulle prata lite om. Det är en bok i Bastiats anda, va?
Ja, det kan man absolut säga. Inte bara han, utan en väldigt massa stora gamla tänkarna och retorikerna inom ekonomi.
Mm. Du har ett litet förord där, eller du har ett stycke där du tackade en massa människor för deras stora insatser och sådär. Du hade till exempel Adam Smith där. Räknar du honom som en stor nytänkande ekonom?
Om vi tar bort bokstäverna N och Y där så kanske det stämmer. Nytänkande verkar ju mer och mer tveksam till att han faktiskt var. Utan han mer eller mindre sammanfattade vad andra tyckte. Men han kom väl från någon slags moralisk eller etisk tradition. Men han skrev ju Theory of Moral Sentiments, som den har jag inte läst själv. Men som folk säger är väldigt bra. Och sen så därifrån gick han till ekonomi. Och, jag menar, Rothbard var inte speciellt imponerad av honom alls. Men samtidigt så går det inte komma ifrån att han har haft enorm påverkan på ekonomistudiet, ekonomi och även framtida ekonomer. Så arbetsdelning till exempel är ju någonting som han pratar om. Och det är ju någonting som sen togs för givet i 150 år i alla fall. Så även om Marx ser det som någonting väldigt fult. Och att det är liksom anledningen till alienationen och förtrycket av arbetare, så är det ändå någonting som är väldigt grundläggande i hur vi ser på ekonomi och förstår ekonomi. Medan Mises pratade väldigt varmt om, kanske inte om ädelsmiss, men om arbetsdelningen i alla fall. Och man talar om den som social samverkan och att det är den egentligen som har lätt till enormt välstånd, så att vi specialiserar oss och kan handla med varandra och därigenom få väldigt mycket mer ut av resurserna än vi annars skulle få.
Just det. Ja, han hade också stort inflytande på praktisk politik då, för att han lyckades ju trycka tillbaka den här merkantilismen ganska duktigt. Merkantilismen är ju en ja, kan man säga att det är synen på ekonomi som ett nollsummespel, ungefär som krig. Om jag vinner och gör vinst så måste det vara på bekostnad av någon annan. Och det här förklarar Adam Smith ju, att nej, alla kan vinna samtidigt. Det är ett plussummespel. Och det var en ganska radikal tanke på sin tid.
Ja, absolut. Och hela boken var väl egentligen tänkt som en känga åt merkantilisterna. Fast det passade ju kungarna är väldigt bra att prata om merkantilism naturligtvis. För då pratar du ju om allting som passerar gränsen och så räknar du bara. Och så får du plus eller minus vem som gör bäst ifrån sig. Och det är, politiker pratar ju om det fortfarande. De pratar ju fortfarande om handelsbalanser och sånt här trams. De pratar om att det är bättre med export än import. Det är typiskt merkantilistiskt dravel. Mm. Vi vet ju att så fort det sker handel så är det frivilligt, så vinner ju båda parterna. Så vad spelar det för roll om, om den som är i Sverige köper varor eller säljer varor, han vinner ju i alla fall. Det spelar ingen som helst roll. Men kungar i alla tider har alltid tänkt att oh, det är bra om vi skickar varor till andra så kommer guldet hit. Och guld ville de ju ha. Då kan man ju, jag antar att de egentligen ville använda guldet till att bada i eller att hyra legoknäkt för nästa fräcka krig eller någonting sånt här. Men de såg ju guldet som värt mycket mer än varorna.
Mm.
Och det var därifrån hela handelsbalansteorin kommer, antar jag. Från början i alla fall.
Ja, det är en populär teori än idag.
Ja, det är sjukt tycker jag. Det är sjukt hur folk accepterar sådana här saker rakt upp och ner också. Att de tänker så. Att det skulle vara något problem. Det finns ju massor med folk som har försökt att beräkna bland annat amerikanska bilar till exempel. Hur stor del av de amerikanska bilarna är amerikanska. Om du köper en Chevrolet jämfört med en Toyota i USA. Hur stor del av den är egentligen amerikansk jämfört med japansk då? Ja, bildelarna och sen råvarorna, naturresurserna i delarna. Det kommer från världens alla hörn. Så det är egentligen ingen skillnad på varifrån de kommer om du kollar på en Toyota eller en Chevrolet som du köper i USA. Men som, i politiken måste du räkna dem på något sätt naturligtvis. Och då är ju Toyota det är ett japanskt märke, så det går ju inte. Det är import. Och Chevrolet, det är ett inhemskt märke. Det är bra. Men de ska vi sälja utrikes, för då kommer det in mer dollar i det nu då.
Ja. Så om vi ska bara en liten utvikning där. Vad händer då om ett land säljer mer? Alltså bara att räkna det här är ju en omöjlighet. Men låt oss anta att vi kan räkna på det på något meningsfullt sätt. Låt oss anta att Sverige importerar mer än det exporterar enligt något mått. Vad händer då? Enligt handelsbalansteoretiker så är det naturligtvis ett problem, för då försvinner alla pengar från Sverige. Men i verkligheten, vad händer?
I verkligheten med en centralbank så går den under. För den måste ju växla tillbaka alla svenska kronor som sitter i händerna på utlänningar. Så, och det kan han ju bara göra genom sin egen valutareserv, och den tar ju slut rätt snart. Så det är ju delvis därför. Det är för att man måste stödja centralbanken som liksom är den praktiska anledningen till det. Men om man inte haft en centralbank utan det hade varit guld istället, ja, då hade ju alla svenskar suttit på guld som man hade kunnat köpa andra saker. Så jag har aldrig riktigt sett problematiken i det överhuvudtaget faktiskt. Det är problematiskt som det är idag, just för att marknaden ser ut som den gör. Det vill säga att den finns knappt. Och att den är så förstörd av papperspengar och eller digitala pengar framförallt numera.
Mm.
Och centralbanker överallt. Det är ju det som förstör hela balansen i det.
Just det.
Det är därför man pratar om prisdumpning också. För att ha en centralbank som trycker en massa nya pengar. Och sen kan de användas till att täcka kostnader och därmed låta inhemska företag prisdumpa sina produkter utomlands och därmed få större marknadsandelar och sånt här. Så det är politik alltihop.
Ja, det är inte så mycket marknad kvar på vissa ställen. För att återknyta till din bok då, så började du med att prata just om marknaden, vad en marknad är för någonting. Så du börjar ganska grundläggande. Hela boken är egentligen ganska så grundläggande. Va? Det är väl ingenting. Är det något nytt i den här, eller är det mer en sammanställning av gamla teorier?
Det är väl lite nytt i det, men tanken är väl att den ska användas i undervisning helst då, eller till en allmänhet som är intresserad av att lära sig mer. Så därför ägnar jag flera kapitel i den åt att bara få ett grundläggande ekonomisk förståelse. Vad sjutton är det som pågår egentligen, och hur fungerar en marknad, och hur kan vi förklara en ekonomi med enorma företag och enormt komplicerade produktionsprocesser genom bara någonting så enkelt och grundläggande som en handelstransaktion mellan två individer. Så jag pratade om det från början, typ vad är en marknad, hur fungerar den, vad är ett pris, var kommer det ifrån? Men jag försöker hela tiden göra det utifrån österrikisk perspektiv naturligtvis, men också hela tiden påpeka entreprenörskapet i det. För det är någonting som även om österrikare hela tiden vidhåller att det är entreprenören som är drivkraften bakom förändringen och bakom marknadsprocessen och sådär, så kommer det inte fram i detalj var entreprenören är. Så det är någonting jag försöker trycka på från början. Men sen visst, jag plockar ju en hel del från de som har skrivit tidigare. Det finns ju ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Jag tror Mises skrev, om det var i hans memoarer eller var det nu var någonstans, så skrev han någonting i stil med att han hade egentligen inte kommit något nytt, utan han hade bara kombinerat tankar och idéer som redan fanns. Men om Mises kan säga det, så är det väl gott nog för mig också, tycker jag. Mm. Minst sagt. Ja. Men jag pratar om att marknaden den är inte perfekt eller effektiv som moderna ekonomiska modeller visar. Det är inte något generellt ekvilibrium eller någonting sånt här, utan det sker en massa förändringar hela tiden och det är ingenting som är helt effektivt. Men delvis är det som är charmen också, och det är det som gör att den kan vara en process som faktiskt blir bättre, som skapar ökat välstånd. För hade det varit i generellt ekvilibrium så hade vi inte kommit någon vart. Själva definitionen av det är ju att vi är nöjda där vi är, så vi gör inget mer. Och en människa som agerar är ju egentligen inte en människa längre. Och dör vi ju rätt snart också i och för sig. Men det blir någon slags Edens lustgård över att vi har precis vad vi behöver, precis när vi behöver det. Och så kommer det ju aldrig vara naturligtvis. Men vi kan ju komma närmare och närmare till någon slags perfekt liv, eller ett väldigt gott liv i alla fall. Så jag pratar om vad tillväxt kommer ifrån, var värdeökning kommer ifrån, vart välstånd kommer ifrån, och där använder jag delvis Smith, men jag försöker kombinera Smith med Ricardo och Schumpeter på ett sätt som jag inte sett någon annan göra, men som jag antar är implicit i hur folk tänker om det i alla fall, även om de flesta inte pratar om det på den nivån. Det kombinerar Smiths arbetsdelning i den här spikfabriken, eller vad man pratar om, där han egentligen tar väldigt outbildad arbetskraft, väldigt enkel manuell arbetskraft, och säger att om de bara fokuserar på olika saker, specialiserar sig, så blir produktionen mycket, mycket, mycket högre. Och det vi pratar alltså en ökning på mellan 2 000 och 4 000% om folk specialiserar sig istället. Men Ricardo pratar ju om att om det är så att de är lite olika från början, och någon är lite bättre på det ena än det andra, då tjänar man ju på att göra det man är relativt sett bättre på. Så man kombinerar de två och sen lägger till Schumpeter också då. Så pratar de om entreprenören som någon slags innovatör och som skapar helt nya produktionssätt, nya organisationer att styra upp produktionen, producera nytt kapital som kan producera nya produkter och sådana här saker. Då får du ju en väldigt färgrik, kan man säga, bild över var välståndet kommer ifrån, och att det är så enormt skapande hela marknaden egentligen.
Mm. Ja, jag vet inte vad en perfekt marknad skulle vara för någonting i verkligheten. Alltså, det här är ju ett akademiskt begrepp, perfekt marknad. Så sätter man upp ett antal kriterier och så definierar man, om det här gäller så har vi en perfekt marknad, och då därav följer då X, Y, Z. Men sen så tittar man sig runt i världen och så ser man, vänta nu, verkliga marknader är ju inte perfekta. Och så drar man slutsatsen att men då måste vi fixa dem så att de blir perfekta. Alltså, man går från en modell och så tittar man på verkligheten och ser att den inte uppfyller modellen, och så måste man modifiera verkligheten efter modellen. Det är inte liksom lite bakfram resonemang egentligen.
Jo, det är väldigt bakfram, för det börjar egentligen med handel och säga att handeln i sig, eller utbytet av varor och tjänster, är inte perfekt, så vi måste stoppa in en centralplanerare och fixa det hela. Mm. Då har man ju missat de senaste 96 årens diskussion egentligen om Mises argument och alltihop. Och så dessutom säger man att problemet då är ju marknad egentligen. Mm. För det är marknaden som är imperfekt. Och det som behövs är ju någon som styr upp det, det vill säga en stat eller en centralplaneringskommitté eller någonting sånt här. Och Ja, då klart det perfekta är ju bristen på marknaden, men marknaden finns ju därför att världen inte är perfekt, utan just för att du har begränsade resurser och vi har lite olika tankar om vad vi vill ha och när och såna här saker, och de förändras dessutom. Det måste ske förändring, och själva dynamiken i marknaden är ju det som gör den så fantastisk. Men hela den biten skalar man bort för att istället syssla med matematik och försöka hitta var skulle den kunna vara perfekt. Mm. Ja, då slår man ju undan benen för sig själv rejält. Man tar ju bort hela begreppet ekonomi ur ekonomi.
Just det. Jag slog upp definitionen på en perfekt marknad. En marknad där köpare och säljare har fullständig information om en viss produkt. Och det är lätt att jämföra priser och produkter eftersom de är likvärdiga. Det finns inget utrymme för innovation här egentligen.
Nej, ingen slags förändring egentligen.
Nej.
Allting sånt, då skiter modellen direkt ut. Vilket betyder att du kan inte ha människor, du kan inte lägga till människor, du kan inte dra ifrån människor. Människorna kan inte tänka själva heller. Man får inte ändra åsikter. Man kan inte ändra vad man vill jobba med eller ta lite tid ledigt. Man kan inte få sin betalda semester och åka dit man vill. För då störs ju modellen också. Och det är så att alla har liknande preferenser. Men det är ett antagande också att man har väldigt strikt rangordning av preferenserna och att de inte förändras. Jag menar, vi har lämnat verkliga världen för så länge sedan att det bara blir löjligt alltihop.
Det är som det här gamla militärskämtet. Om kartan inte stämmer med verkligheten så är det kartan man ska gå efter, för den är nyare.
Ja, precis. Det är ju det man gör ju i ekonomi också. Det funkar ju för militären, så varför inte?
Ja, precis. Just det. Och sen pratade du om the seen and the unseen. Och det är ju taget från
ja,
Bastiat.
Jajamän, så det är egentligen det kapitlet, och då är jag på kapitel 5 av 10. Va? Och det man ser och det man inte ser, jag sammanfattar egentligen väldigt snabbt hans argument. Om det är någon som har lyssnat på Radio Mises som inte har läst den ursprungliga essän, så bör man göra det, för den är faktiskt fantastisk. Men sen så går jag vidare direkt från det man ser och det man inte ser, och pratar sen om vad som händer med förstörelse, vilket ju är det Bastiat pratar om. Han pratar ju om en fönsterruta som blir sönderslagen, och vad som händer då, att det sker ett helt annat händelseförlopp efter att rutan är förstörd än som skulle ha skett annars, men man ser bara det som händer då. Och då pratar jag om att jo, men om man ser till hela den här kedjan av händelser, så leder ju det också till att en väldig massa människor får helt andra möjligheter att välja det ena och det andra. Vissa får högre inkomst, vilket gör att de kanske kan öka sin verksamhet, sälja fler produkter och så vidare, vilket gör att de människorna som är intresserade av sådana produkter som inte finns än, de får möjlighet att köpa dem. Men om du förstör den här rutan då, så blir det någonting annat som händer istället, och då får inte de här människorna de valen. Och lite så är det ju, det är ju inget konstigt egentligen. Men på en marknad, så det som sker vid förstörelse, även om det är att bomba en hel stad eller något sånt här, är ju förvisso att marknaden anpassas genom att det sker andra transaktioner än som annars hade skett. Men också att folk anpassar sina preferenser. För jag tror att det är en bagare han pratar om i ursprungsessän, så att han får sin ruta sönderslagen. Och får han inte rutan sönderslagen, så skulle han köpa ett par skor eller något sånt där för pengarna. Men så får han rutan sönderslagen. Ja, det är ju förstörelse, och det drabbar ju honom naturligtvis. Men han ändrar ju preferenser, för han inser att laga rutan är ju viktigare för honom. Det är mer värt än skorna han skulle ha köpt om rutan hade varit hel. Så förstörelse, visst, det förstör ju värde. Det gör det ju. Men det gör ju också att man ändrar preferenserna. Men sen går jag vidare då och pratar om vad har regleringar och skatter för effekt egentligen på marknaden, och jämför då med förstörelse.
Och, men de här valen du pratar om, som man har för förstörelse och efter och så vidare, det är det vi kallar för optionality, va?
Ja, precis. Och det är ett begrepp jag tagit av den här Taleb, han som skrev Den svarta svanen och Antifragile nu senast då.
Ja.
Och det är egentligen ett begrepp som har funnits hur länge som helst, men det, han satte väl, jag tyckte att hans term för det är ganska bra. Jag menar, om ett visst antal transaktioner sker på ett visst sätt, så leder det till att människor längs med det händelseförloppet får en massa val genom andra människors aktioner. Så det handlar egentligen om att för att vissa människor handlar med varandra och köper och säljer varor, så får de det bättre, vilket gör att de kan erbjuda andra produkter till de som är runt omkring. Och då kan de handla i sin tur. Så de får ju fler val naturligtvis. De uppmärksammas ju på och ges möjlighet att tillfredsställa andra behov som de har. Och det är så marknaden fungerar naturligtvis, att vi kan tillfredsställa varandras behov mot inkomst och profit. Och det är därför Mises pratar om en sån social samverkan. Mm. Men det intressanta här är egentligen att i diskussionen om förstörelse, att det leder till förändrade utgångspunkt vad gäller värde, för att det, värde har förstörts, och att man justerar preferenserna därefter. Så jag har en diskussion där om sönderbombad stad, att plötsligt är det ju inte intressant liksom att byta ut sin iPhone 6 mot en iPhone 7 eller vad 17 är för någonting, utan det är ju mycket viktigare att laga sitt sönderbombade hus och ta hand om de som är sårade och sådana här saker. Så man ändrar ju preferenserna med vad man vill göra för någonting omedelbart. Men om det då sker en reglering istället för förstörelse, så ska man tro vissa, så har ju det typ samma effekt på marknaden. Men jag argumenterar ju då för att nej, det har det inte, därför att det är förstörelse, visst. Därför att värden som skulle kunna skapas kan inte skapas längre. Men folks preferenser ändras ju inte. Så om du har stor förstörelse, så ändrar folk sina preferenser för att passa med de handlingsval man har. Men med reglering så är preferenserna de samma. Men man kan inte längre göra vissa handlingar. Så man blir egentligen bestulen på ett antal val som man skulle vilja göra, men som man inte får. Mm. Det är inte för att de inte finns, utan det är för att man inte får. Och det är egentligen någonting helt annat. Det är väsensskilt, skulle jag argumentera, från förstörelse.
Och vissa menar att staten tillför några bättre val för dig genom reglering.
Ja, precis. Det gör de ju också då, vilket är ju ännu mer bisarrt. Men jag argumenterar ju i boken för att reglering handlar ju bara om att hindra. Det är ju aldrig så att staten skjuter till någonting. För vad skulle den få det ifrån? För allting skapas ju på marknaden. Så det handlar ju alltid om att säga att nej, till det här området får du inte gå. Du får inte handla inom det här området. Du får hålla dig där borta istället. Och det betyder ju att alla som skulle vilja agera inom vad det nu är som är bortreglerat, de drabbas ju naturligtvis. De blir ju av med den möjligheten. Så det finns liksom inget annat sätt att se på reglering. Du höjer vissa, men du sänker andra samtidigt. Och eftersom att du gör det utifrån och det är inte deras egna val, så betyder det ju att över hela samhället då, så får vi det lite sämre.
Just det. Ett exempel här. Grytlappen. En ny EU-förordning som träder i kraft, som gör om det klassiska kökstillbehöret till personlig skyddsutrustning, vilket ställer nya krav på dokumenterad säkerhet. Och de här reglerna funnits då flera år för yrkesprodukter, men utvidgas bestämmelserna för privatbruk. Så det här är då antagen EU-förordning, antogs av parlamentet och ministerrådet. Det innebär att alla grytlappsförsäljare fortsättningsvis måste kunna visa att de provats och lever upp till EU-säkerhetsstandard. Detta genom att förse dem med någon form av identifieringsmärkning, det vill säga typnummer, partinummer, serienummer eller annan märkning. Antingen på själva grytlappen eller i ett medföljande dokument.
Ja, vad ska man säga? Det blir bara matt när man hör sånt här. För mig är ju en grytlapp någonting som väldigt ofta är virkat av någon i släkten eller någon man känner nära. Ofta av en mormor eller en farmor eller någonting.
Ja, men då hamnar du under... Då gäller det inte längre. För då hamnar det under något som kallas dekorativ hantverksprodukt. Det gäller inte förordningen.
Jaha, okej. Okay. Men om du har den lokala knypleriföreningen som sitter och sätter ihop och virkar en massa grytlappar som de sen säljer på loppis eller någonting för en skolresa kanske eller någonting sånt här. Då är det ju faktiskt för hand. Då måste de testa dem först då. Alltså.
Ja, det, då är vi i en gråzon. Då får vi se vad vi får för prejudicerande fall här i framtiden.
Skulle vi kunna be de som lyssnar på Radio Mises att kanske inkomma med observationer om folk som bryter mot den här lagen? Så kan vi ju dra en gräns för vart det är rimligt att applådera den kanske.
Det kanske finns ett sånt här angiveri-telefonnummer vi kan...
Det gör det säkert. Mm. Hade det varit i USA så hade det varit 1-800-grytlapp. Ja. Men i Sverige vet jag inte vad det hade varit.
Ja. Nej, man blir matt. Man blir matt. Så om vi ska tillämpa din teori på den här grytlappen då, vad händer?
Ja, just nu är jag så matt, jag vet inte om jag skulle kunna göra det faktiskt. Oj, det är fruktansvärt. Ja, vad det betyder är ju naturligtvis, vilket alla regleringar har till effekt, antagligen inte helt utan att politikerna vill det och de som nobbar politikerna. Men det betyder ju naturligtvis att de som tillverkar billiga grytlappar kanske har liten volym på det, de kan ju naturligtvis inte sälja dem längre. För du får ju en fast kostnad som du måste täcka innan du kan börja sälja dem. Men okay. Det är ju vanligt ekonomiskt resonemang egentligen. Så jag menar, det syftar väl antagligen till att slå ut de som är fattiga och de som bor utanför EU. Så fattiga länder, Bangladesh, Burma, Kambodja, vad det nu kan vara för någonting. Om de tillverkar grytlappar så är de körda. Och EU vill ju hindra import, så det är bra för handelsbalansen antar jag. Och sen så drabbar det väl antagligen rumäner som jobbar med sånt, om man tar rumäner som ett exempel. För det är ju en ganska enkel grej att virka grytlappar som man kan sen sälja till folk. Lite som att väva korgar om man är i Bangladesh. Så sysslar man med det. Men jag tycker Grameen Bank ger pengar till lokala kvinnliga företagare. Och det är en av de vanliga sakerna som de gör där. Jag menar, ska man kräva av dem att de går igenom statens grytlappstester eller någonting först och betalar avgift för det, så skulle de naturligtvis inte kunna göra det längre, utan de får göra någonting annat.
Just det. Ja, det kommer uppstå då, förmodligen kommer vi få se 4 stora grytlappstillverkare som kommer bli too big to fail, antagligen.
Ja, och 4 låter som att det är lite mycket, borde nästan staten gå in och reglera det där.
Ja.
Eftersom att konkurrens är ju egentligen slöseri med resurser.
Ja, just det. Fast du noterade kryphålet här, va? Så länge en grytlapp endast är tänkt att vara dekorativ och inte används som skydd mot hetta behövde den inte EU särskilda CE-märkning. Så vad tror du kommer hända här, Per?
Ja, att grytlapparna kommer bli väldigt färgglada, tror jag.
Precis.
För att väldigt mycket grytlappar kommer säljas som prydnad snarare än... Vilket säkert kommer, om jag får gissa vad som händer ännu lite längre in i framtiden, så betyder det att de kommer ju konkurrera med varandra naturligtvis. Och eftersom att det är prydnad så kan de kanske dra ner på materialet lite till. Då kan man ju räkna med att det är någon som bränner sig och som går till staten och säger att de bränner sig. Och sen så kommer de utöka regleringarna till att omfatta även prydnader. Eller så blir det någon slags säkerhetstest på prydnader också. Det kan ju vara lämpligt.
Jag skulle också gissa det. Vi får se många prydnadsgrytlappar och sen kommer de förbjudas också för de är farliga eller någonting sånt där. Eftersom folk missbrukar grytlappar.
Ja, för att inte tala om att antagligen kommer väl vara så att staten kommer sätta upp en regel för hur mycket färg måste man använda för att den verkligen ska anses vara prydnad om den inte har speciellt utförande. Och det kan vi ju räkna med att staten kommer att ha regler för gifthalten i färgerna och sånt här också. För det kommer säkert vara någon som är allergisk mot färgen eller någon som råkar äta den eller har småbarn hemma som börjar sätta igång och stoppa den i munnen eller någonting sånt där. Som kanske får utslag eller i värsta fall dör. Men de kommer ju naturligtvis skapa en väldigt massa skador och problem för folk bara genom det här sättet att försöka skydda dem.
Den som lever får se. Vi kommer följa det här dramat med stort intresse. Vi får återkomma om ett år eller två så får vi se vad som har hänt.
Vi får väl hoppas också att det inte är någon som faktiskt dör på grund av det. Men,
Nej, det får man nästan räkna med att det gör. Det brukar bli så när det regleras kraftigt.
Ja, dessvärre. Även om det är någonting så larvigt som en grytlapp så antagligen kommer det att skörda liv. Det är sånt där som man alltid skrattar åt libertarianer som säger att i slutändan så handlar det alltid om att staten tar ett liv. Och det gäller även när de reglerar grytlappar. Ja. Men det får vi låta komma om det helt enkelt. När första dödsoffret för grytlappssäkerhetsregleringarna dyker upp i media.
Ja, för det kommer. Sen talar de om ansträngningar, försök att göra marknaden perfekt. Nu ska vi omforma verkligheten till modellen.
Ja, precis. Och tanken med det är egentligen att gå vidare med regleringsdiskussionen. För ofta så har du ju, ofta införs ju regleringar precis som grytlappen för att skydda folk från någonting som anses vara farligt. Eller i alla fall är argumentet att det är någonting som är farligt. Och min diskussion där handlar ju om att man vill göra marknaden bättre och säkrare och kanske lyfta en viss grupp som inte har det tillräckligt bra, anser politikerna då. Så min diskussion där går ut på egentligen att visa att det är egentligen samma sak som en reglering och att effekterna blir de samma som en reglering. Och jag har en del exempel där också. Jag ska väl säga att även om boken heter The Seen, The Unseen and The Unrealized med undertiteln How Regulations Affect Our Everyday Lives, så är det ju inte en bok med väldigt massa anekdoter och exempel från verkligheten och så, utan det är faktiskt ekonomisk teori, även om det är, jag skulle säga i alla fall att det är lättillgängligt, så de flesta som har någonting bakom pannbenet och kan läsa, de borde kunna tillgodogöra sig den här boken. Jag vet inte, du har kollat lite grann på den, Klas, så du kanske kan säga om den är lättillgänglig eller om man måste ha en fildoktor bakom namnet för att kunna läsa den.
Nej, den är väldigt lättillgänglig. Jag tycker att den följer den österrikiska traditionen att vara lättillgänglig. Den gör inte något försök att beskriva verkligheten med differentialekvationer och sånt, utan det är resonemang som är lätt att följa, tycker jag.
Ja, till och med har det varit så att Mises pratar ju om P och Q och sådana här, i några slags formler här och var, i Human Action i alla fall. Och i den här boken så pratar vi faktiskt om alla aktörer, så ger de faktiskt namn så man kan följa samma personer i ett litet samhälle genom hela boken. Där man börjar med bara vanligt utbyte av varor de har, och sen så pratar vi lite grann om okej, men vad innebär det om det finns fler människor som har de här varorna och vill byta med varandra? Och är det, uppstår det priser, och vad leder de priserna till, och vad händer om någon vill då producera någonting annat? Så samhället växer lite grann, men jag tror inte det är mer än ett dussintal personer egentligen. Mm. Och sen får man följa dem då, så jag illustrerar resonemangen med de här personerna och vad som sker med de personerna och i deras vardag och deras val och valmöjligheter egentligen. Mm. Genom hela boken, genom alla de knappa 200 sidorna som det är.
Just det. Bra. Du nämner också såna här sweatshops. Det påminner mig om, jag läste en gång, jag tror det var sån här Aftonbladets baksida, de frågade fem personer om, ja, de ställde en fråga, fem personer att svara. Och så var någon som fick frågan, skulle du någonsin köpa någonting av, som tillverkas av barn? Nej, det var en som sa, nej, det skulle jag aldrig göra. Barn har ingen känsla för kvalitet.
Ja, det var ett bra svar faktiskt. Ja. Man kan ju tänka sig en massa andra svar som är mycket sämre.
Ja, precis.
Ja, nej, sweatshops är ju någonting som gärna diskuteras i termer av det man ser och det man inte ser. Jag använder det här egentligen för att illustrera mitt lilla tillägg då, the unrealized. Inte bara seen och unseen, utan the unrealized. Vilket ju är det vi pratade om förut med optioner, alltid de valmöjligheter som man borde haft om marknaden hade haft fritt spelrum. Men som man inte har längre på grund av olika regleringar och sånt där. Och för sweatshops så handlar det ju om att vid första anblicken så ser det ju hemskt ut med människor som jobbar i en het lagerlokal och de jobbar 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. De har inte speciellt mycket raster och de har inte skyddsutrustning och de har verkligen inte 5 veckors betald semester och allting sånt där som folk förväntar sig när de tittar på tv. Så det ser ju hemskt ut och då vill ju folk gärna emotionellt reagera dem emot det här och vill gärna stänga ner eller någonting sånt här. Och då hävdar man ju ofta från libertarianskt håll och även från annat håll där man kan lite ekonomi. Ben Powell har ju till exempel vid Texas Tech University har ju skrivit ett antal böcker om sweatshops där vi påpekar liksom att det här är deras bästa val. Ofta när du öppnar en sweatshop i ett sånt här land så är det ju lång kö av människor som vill jobba där för att det är så mycket bättre än alla andra möjligheter de har. Så det är ofta argumentet som används för sweatshops just därför att lönen är bättre. De har mer ledigt än de annars skulle ha. De kan ofta försörja hela familjen på en lön. Och alternativet är ofta att harva på en åker utan att få någonting av det egentligen. Och familjen svälter eller kanske prostitution eller något sånt här för att överleva överhuvudtaget. Men om man ser till The Unrealized då, som jag pratar om i boken, så får man lite annan syn på det. Jag skulle säga att man blir lite mer nyanserad i argumentationen, att det är inte bara för eller mot sweatshops. Så sweatshops bevisar ju på något sätt att den tekniska nivån på marknaden i de här länderna finns ju där för produktion på den här nivån åtminstone. Anledningen till att den inte finns inom sweatshoppen är ju regleringar och diverse förbud och såna här saker. För annars skulle de ju vara där eftersom att alla vill ju ha dem där egentligen. Både de som startar fabrikerna tjänar pengar och de som jobbar där tjänar pengar. Och anledningen då att det bara finns en och inte ett helt gäng som konkurrerar om arbetskraften är ju också regleringar. Ofta så handlar det om att staten har bjudit in ett företag att etablera en verksamhet. Och sen så håller man dem under armarna och stödjer dem med subventioner och ser till att resa diverse hinder för konkurrenter för att göra samma sak där. Så egentligen så berövar man ju de här människorna från alternativa arbetsgivare som skulle erbjuda samma eller ännu bättre jobb. Det betyder att valet då blir ju mellan ett jättebra jobb, i relativa termer i alla fall, på den enda sweatshopen, eller att harva på åkern eller prostitution eller vad det nu är för någonting. Medan deras egentliga val, om staten inte hade varit där och stört hela tiden, så hade deras egentliga val varit mellan ett helt gäng sweatshops. Eller antagligen bättre jobb på sweatshops, för de hade varit tvungna att konkurrera med arbetskraften. Det hade ju naturligtvis varit en ännu bättre situation. Men dit kommer vi inte. Så diskussionen kring hur vi ska antingen stänga ner sweatshopen för det hemska arbetsvillkor, eller tillåta sweatshopen för det är bättre alternativ för de som jobbar där. Det missar egentligen hela, vad man skulle kunna kalla det, den libertarianska argumentationen. Nämligen att anledningen till att de inte har det ännu bättre är för att de inte har tillräckligt med marknad. Och det som står i vägen är ju staten. Ofta i de här länderna så är det dessutom en diktator, eller som i Thailand en kung eller någonting sånt här som sitter i vägen på medeltida vis och ska ha någon slags, betrakta sitt kungarike som sitt eget sin egen mark och alla andra som undersåtar. Men hade det varit verklig marknad så hade ju alla fattiga länder rest sig för länge sedan. Så men på ett sätt så kan man ju se det då som att västvärlden egentligen mer eller mindre utnyttjar de här fattiga länderna just därför att västvärlden accepterar och stöttar delvis också de här diktaturerna eller halvdiktaturerna i de här fattiga länderna. Vilket gör att de utvalda företagen, om det är Nike eller Reebok eller vad det är någonting, som får etablera sig där, tjänar enorma summor. Samtidigt som de som arbetar åt dem också tjänar mycket bättre. Medan de egentligen inte skulle ha haft möjligheten att tjäna så bra på att etablera sig där. Så anledningen till att vi har billiga skor här är ju delvis för att vi faktiskt extraherar värde från det samhället och ser till att det blir fortsatt sämre för alla i de länderna än det annars skulle vara. Så det råder liksom ingen tvekan om var moralen och etiken är någonstans, på vilken sida den är. Det är ju naturligtvis på vår sida. Vi säger att de skulle egentligen ha haft det mycket bättre Och sweatshoppen är ett steg i rätt riktning, men det steget hade de ju tagit för länge sedan om inte staten hade varit där och satt käppar i hjulen.
Men då skulle ju våra Nike-skor vara lite dyrare om de hade lite fler alternativ.
Ja, det är ju väldigt tveksamt faktiskt, eftersom det hade varit konkurrens om det. Ja, det hade varit konkurrens mellan olika länder också, och antagligen så skulle vi kanske inte ha Nike-skor. Det kanske, den utvecklingen hade gått mycket längre också. Givetvis är det ju också så att hade de haft ett lite bättre jobb, så hade de haft råd att köpa andra produkter också. Man hade köpt produkter från några länder säkert också. Jag vill inte gå så långt som Henry Ford och säga att, eller som han lär sagt i alla fall, att han gav sina anställda höga löner för då hade de råd att köpa hans bilar. För det tyder på något slags sätt att man tror på nollsummespelet. Och det är ju inte ett nollsummespel. Det blir väldigt konstigt om jag som arbetsgivare ger alla väldigt hög lön så att de kan köpa mina produkter.
Ja, det är liksom ekonomiskt nonsens skulle jag kalla det.
Ja, i bästa fall så är det ju nonsens. Så långt vill jag ju inte gå med det hela. Men jag menar att det som höjer folks löner är deras produktivitet. På grund av att de blir utbildade, på grund av att de har specialiserade roller, på grund av att de använder maskiner och verktyg, och att de har bättre organisation och så vidare. Det är det som höjer deras löner. Det är därför de tjänar mer på sweatshoppen. Därför att de producerar mycket mer värde där än om de springer bakom en gammal oxe på åkern och försöker få någonting att gro där. Men hade det varit flera fabriker bredvid varandra och de hade anställt alla där istället för de som går på åkern, så betyder det inte att de hade svält ihjäl, utan det betyder att de hade haft ett mekaniserat och högteknologiskt jordbruk istället där. Så de hade haft en överflöd på mat säkert. Och de hade haft mycket högre lön därför att de hade varit mycket, mycket mer produktiva allihop. Mm. Och det är den här biten som alla missar hela tiden, att vi kan ju skapa enormt välstånd. Och det är inte för den där lilla grejen som vi har skapat i varenda land som står i vägen. Staten.
Ja, titta inte på mig, jag har inte skapat någon stat.
Nej, ja, det skulle jag vilja hävda att jag inte har heller. Men vi har den ju överallt och folk tillber den ju också. Men det är ju för att de tror på något sätt att den räddar oss från, ja, från vårt perspektiv, att den räddar oss från det välstånd vi annars skulle ha haft, vilket blir ju lite konstigt. Men de tror ju på något sätt att människor är hobbesianska, att det skulle vara ett allas krig mot alla och ingen skulle producera något utan staten. Men jag tror att jag har kommit hyfsat nära i alla fall, ska vi säga, i boken att påvisa att det finns enorma möjligheter, men att det är just regleringar och den systematiska förstörelsen genom regleringar som gör att vi inte har kommit längre.
Just det. Ska du använda den här boken i din egen undervisning?
Ja, det gör jag faktiskt redan. Än så länge, den kom ju ut 15 augusti och terminen började 15 augusti, så det var lite svårt att få med den i kursplaner och litteraturlistor och sånt där. Men till våren så kommer jag antagligen att undervisa en kurs i österrikisk teori och en kurs om entreprenörskap, som det kommer heta någonting i stil med entreprenörskap och samhället eller något sånt där. Syftet är att beskriva entreprenören i ett större sammanhang. Att prata om att entreprenören är inte bara någon som startar företag eller något sånt här, utan det är liksom hela marknadsprocessen och hur vi kommer framåt och skapar välstånd. Där hittar vi entreprenören som någon slags huvudaktör. Och i den kursen tänkte jag använda den här boken faktiskt som en litteratur, som den enda boken som studenterna ska läsa då. Och så använder jag väldigt massa artiklar till det, så att de får lite mer kött på benen, så att säga.
Det är ju perfekt för dig. Man är professor, man är lektor på svenska, man är professor på engelska. Man sätter upp sin egen bok på litteraturlistan och säljer multum. Det är perfekt.
Ja visst, det är så man tjänar pengar. Nu är det ju dessvärre ett akademiskt förlag det här, så de första... Jag kommer väl kanske ha en kurs på 15-20 studenter eller någonting sånt här. De första 500 exemplaren som säljs får jag noll för. Och sen får jag, tror jag, 2% av nettointäkterna eller någonting sånt där. Från exemplar nummer 501. Så det kommer ta några år innan jag får min första krona då, men
sen,
det är dessvärre så det ser ut.
Sen,
ja,
sen lyfter
jag, precis. Ja, sen blir jag rik.
Perfekt. Var kan man köpa den här någonstans?
Den finns på Amazon. Jag såg att den finns på Bokus också.
Jaha.
Där vill man kanske inte köpa den, för den kostar 1100 spänn, tror jag. Där.
Oj, hej, hoppsan.
Det är det här med akademiska förlagen. Nu är den här, den kostar ändå hälften så mycket som min förra bok. så den är ju billig då för att vara akademisk. Men det finns faktiskt, om man köper direkt från förlaget, så kan man använda en rabattkod och få 30% rabatt på den. Vilket kanske kan vara lämpligt om man vill köpa den. Och se, jag har den här. Så den är utgiven av Lexington. Och det här är 30% till de som får koden av författaren eller author. Då. Så det är Lex30Auth16. Så det är Lex30AUTH16. Man använder den på Lexingtons hemsida. När man beställer boken så får man 30% rabatt.
Och vad kommer vi ner i då? Vad kostar den då?
Då kommer man ner i $56 per kopia, så det är inte sådär jättebilligt kanske ändå, men 30% i alla fall. Men det kommer finnas några ex att både titta på och köpa på debatten nästa vecka också.
Ja, ah, se där. Ännu en anledning att gå dit.
Ja, precis. Det finns massor med anledningar att gå dit. Det finns egentligen ingen anledning att inte gå dit, tycker jag.
Ja, just det. Det finns ingen anledning att inte gå dit. Du har rätt. Såvida man inte som jag är på andra sidan Atlanten. Det är en enda anledningen egentligen, kan man säga.
Ja, du är ursäktad, tycker jag, men i övrigt så ska väl folk vara där.
Mm. Ja, det tycker jag. Men varför använder man sådana akademiska förlag där böckerna blir så dyra? Är det någon viss poäng med det?
Ja, det är det väl. Delvis är det väl akademisk prestige. Det vet jag väl kanske inte om jag får för just den här boken, men om man ger ut teori och sånt där, så har ju inte det någon egentligen upplaga. Så, och de här förlagen ger ju ut böcker, men egentligen marknaden är ju universitetsbibliotek. Universitetsbibliotek, de betalar vad som står på prislappen. Därav priserna. Så min förra bok kostade $150 per ex. Men annars så är det väl helt enkelt att de tillåter det. Eller att säga. Det är ett sätt att faktiskt få böcker publicerade. För man skulle kunna gå till, jag går till Bonnier eller någonting istället med den här, så skulle de säga att nej, marknaden är alldeles för smal. Det finns inte en chans att vi ger ut den där. Just Bonnier skulle kanske säga att jag var här för högersmörja dessutom. Men de skulle inte ge ut den, för det finns en sån liten marknad även om man ser det globalt. Medan ett akademiskt förlag, just genom att de fokuserar på universitetsbibliotek och har så höga priser, så gör de en liten upplaga istället. Och sen så säljer de några få ex. Så jag tror att första tryckningen är väl kanske 200 ex eller någonting sånt där. Vilket förklarar då att båda mina böcker det här året har ju sålt slut innan jag har fått mina exemplar ens. Men det betyder bara att de trycker väldigt, väldigt få.
Du kan stoltsera med att du är redan inne på andra tryckningar alltså.
Ja, exakt. Och att min första bok såg jag aldrig första tryckningen ens.
Nej.
Det går som smör i solsken alltså.
Ja. Så akademiska förlag är helt enkelt förlag som specialiserar sig på små upplagor. Inget konstigt.
Exakt. Exakt. Och eftersom att det är små upplagor och det är en väldigt begränsad publik, men det finns ett stort värde för, i alla fall för de som är intresserade och som vill använda det i sin forskning eller något sånt där, så är ju folk villiga att betala ett högre pris. Universitetsbibliotek är ju villiga att betala ett högre pris för böckerna, just för att de måste ha den här eller den här teorin i bokhyllorna för att forskarna använder det.
Jag försökte hitta en marknadsimperfektion här, men det gick alltså inte.
Nej, det blir nog svårt faktiskt. Det som är imperfektionen är ju utan tvekan copyrighten då. Att de anser sig ha rätten till kopior av verket.
Mm.
De delar det med mig på något mystiskt sätt, så jag har på något sätt rätten till orden jag har skrivit, men inte till orden i boken. Jag vet inte hur det går till. Men det är typiskt sådana här immaterialrättslig, ja, skitsnack egentligen. jag vet inte riktigt hur man ska kunna förstå sig på det, men det finns ju som e-bok till exempel, och den kostar en cent mindre än den med hårdperm, vilket är bara larvigt. Men det är just för att publiken är forskare och eventuellt studenter, och då vill man inte att de ska kunna komma undan med att köpa en mycket billigare version, även om det inte kostar någonting att producera den. De räknar helt enkelt inte med att sälja slut på den.
Nej, men du skulle skrivit den här ändå utan copyright?
Ja, det skulle jag ha gjort. För mitt syfte är ju att nå ut med idéerna i. Problemet är ju då att hade jag gett ut den själv eller bara postat den som en pdf online eller någonting, så hade jag ju antagligen nått en mindre publik, och det hade räknats som bara slöseri med tid för mig i karriären. Så nu kan jag i alla fall sätta på mitt CV att jag skrivit ett par böcker och publicerat dem i år. Medan hade jag publicerat det själv genom någon slags print-on-demand-greja, så hade jag inte kunnat sätta upp det där, för jag har faktiskt inte fått den publicerad. Den har inte gått genom någon slags kvalitetskontroll, och därmed räknas det inte. Och naturligtvis sätter jag upp en pdf på perbylen.com, så ja, det är väl väldigt tveksamt om någon överhuvudtaget kollar på den. Det kanske är några som laddar ner pdf, men de kommer nog knappast öppna filen. Så det tjänar ju vissa syften ändå. Helst skulle jag ju naturligtvis ha gjort en kombination, att ha boken i tryckt form som folk kan betala för, och ha pdf-en online. Precis som många artister nu slår igenom med att lägga upp musik gratis på nätet och sen säljer skivor och säljer turnéer och sånt där. Nu ska jag kanske inte turnera med den här boken, men boken skulle mycket väl kunna täcka kostnaderna på bibliotek eller andra forskare eller i mina kurser och såna här saker. Samtidigt som den ligger online för alla som inte vill betala med hutlösa summorna.
Du skulle kunna lägga upp den på din domän, anarchism.net. Och så hade du kunnat tvinga dig studenterna för att ladda ner den, så att de kanske fått i sig lite subversiv information.
Det är för sig inte en dum idé alls. Det kanske jag ska göra till nästa bok.
Bra. Men då så. Ja, vi brukar ju göra så här att vi låter vår gäst rekommendera en bok på slutet. Vad skulle du kunna tänka sig rekommendera för bok, Per?
Ja, det blir lite udda det här då, eftersom att vi pratade om just en bok. Jag tror att sist jag var med så rekommenderade jag väl en 3-4 stycken att läsa. Men jag tror att den här faktiskt är någonting som folk kan ha nytta av. De som känner att de inte riktigt har koll på ekonomi skulle nog kunna få ekonomisk förståelse genom den. Och just för att den inte är så samla svår heller. Så det var lite syftet med det, att man skulle kunna nå ut till en bredare publik och låta dem få en ekonomisk förståelse och faktiskt typ tänka som en misesian om ekonomin och därigenom se problemen som finns där ute. Men jag tror också att det samtidigt har lagt till en del i argumentationen som är, i alla fall för mig, är det ganska nytt. Så det är förhoppningsvis lite nya perspektiv på saker och ting, och kanske ett annat nytt begrepp. Så jag skulle tro att det finns en och annan som skulle kunna hitta bra argument där, när man går ut på stan och möter diverse sossar och annat löst folk som hjälper till i argumentationen för ett fritt samhälle helt enkelt.
Har du fått några recensioner på den här? Eller kommentarer åtminstone?
Nej, ja. Jo, lite kommentarer har faktiskt skett online. Peter Betke på George Mason University skriver på baksidan, men han skrev också någonting på, om det var Facebook eller något sådant här sociala medier i alla fall, att det var en, jag tror han skrev outstanding book och att man måste köpa den eller någonting sånt där. Annars är den så ny, så jag tror att folk inte har, även om de är intresserade och har köpt den, så har de inte hunnit läsa den riktigt än. Mm. Jag vet att det finns ett par tre akademiska tidskrifter som har beställt den för att skicka den till en recensent och sen publicera en recension av den, men det kommer nog dröja ett tag.
Bra. Ja, men då får vi önska lycka till med boken, och vi får önska lycka till med debatten, samtalet på nästa onsdag. Boka biljetter, det kan man göra om man går in på Mises hemsida eller på Bubbla, så kan man se information om var man hittar biljetter någonstans. Mises kommer att representera det på det här med ett litet bokbord. Och så kan man som sagt bli medlem i Bubbla och man kan bli medlem i Mises. Därmed vill jag tacka dig Per för att du var med här idag.
Tack så mycket.
Och så får vi lova att återkomma här i framtiden igen och prata mera. Lycka till!